Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av FN-podden. Vi sitter i alla fall i Kungsbacka just nu i en otrolig sommarvärme och spelar in det här avsnittet. Och som vanligt så har jag med mig min eminente vapendragare Pontus Wernbloom som sitter på ett ännu varmare ställe om inte jag kommer ihåg fel.
Jajamän, jag sitter på Mallis och Götta. Vi sitter faktiskt och väntar på att de ska komma med ett pingisbord här som jag ska ha på terrassen, tänker jag.
Sådär ja. Pingis, är det någonting du har lärat mycket när du var yngre eller?
Fick pingis? Nej. Det lät roligt, det är från skolgården framförallt har man väl gjort en del, eller i uppehållsrummen var det väl snarare. Så det är ju alltid roligt och alltid trevligt och framförallt att kunna göra någonting. Jag vet att grabben tycker att det är för jäkla roligt också. Så det ska bli kul.
Ja, perfekt. Och ni som var lite uppmärksamma här i början hörde ju att vi fick skratt från ytterligare en person. Och idag har vi med oss en väldigt eminent gäst också. Vi är jätteglada på FN-podden att kunna presentera Marcelo Fernandes. Välkommen!
Ja, tack snälla. Det var svårt att inte dra för skatten när Pontus refererar till sitt pingispelande. Så det är bara att hålla med.
Precis. Är allt bra med dig?
Ja, men det tycker jag. Jag sitter faktiskt här. Jag skickade faktiskt en bild tidigare till er kollega Peter Hector där. Att jag sitter faktiskt på balkongen i Solna där jag bor, precis öppnat en kall Nocco och dragit upp min bärbara dator och har faktiskt en liten FM-save framför mig.
Det är så pass alltså, ja, och kul. Ja, vi kommer till det lite senare, vi ska bara snabbt trampa igenom. Alltså, för de som inte vet vem du är så jobbar ju du i första hand som kommentator på C-more TV4 och är La Liga-expert, va, om jag inte är helt felinformerad.
Ja, precis. Nej, men det stämmer. Det är en liga. Precis. Jag jobbar ju på TV4 C-more och sen är jag också huvudtränare för BP:s damlag då i Allsvenskan. Och men den spanska ligan och spanska ligasystemet generellt sett ligger mig väldigt, väldigt nära om hjärtat. Jag har ju följt ligan sen början på 90-talet när vi började bila ner till Costa Brava med mina föräldrar. Liksom, då började man följa fotbollen. Då var man också en sån där tidig ålder, liksom, första laget och så vidare. Så att det brinner jag för.
Och som tränare för BP, hur går det för er just nu?
Lite som väntat på något sätt. En tuff vårsäsong. Så att vi slåss för vår överlevnad. Lite som det kanske är nästan alltid för nykomlingar. Så att, men vi hoppas att kunna få lite bättre resultat under hösten då.
Ja, nej, men det är som du säger. Nykomlingar har ju oftast det lite jobbigare, framförallt i början. Känner du att ni håller på att växa in i det, eller kommer det bli liksom tufft hela vägen in?
Ja, men både och. Det kommer vara tufft hela vägen in, men jag känner ändå liksom att vi blir bättre och bättre för vecka för vecka. Och man märker verkligen så att den startelvan som man sätter på banan eller på planen, om inte alla maxar eller toppar sin prestation, då blir det jobb, då får vi jobbiga matcher liksom. Så att det gäller verkligen att ha fingertoppskänsla och att man verkligen träffar rätt med den startelva man startar för dagen.
Ja, men det låter fantastiskt. Tillbaka lite grann snabbt bara till kommentatorsjobbet där och så. Hur hamnar du in på den banan liksom?
Oj, alltså det började nog, vad var det, 2018 någonstans där. Egentligen med att drog igång ett Twitterkonto om spansk fotboll, började skriva lite om det, gjorde några gästinhopp i Eurotalk, alltså på Dobb-tv. Och sen så var jag nog en av jäkligt många som skickade en intresseanmälan till, på den tiden var det Strive, alltså IMG som hade rättigheten till spanska ligan och Serie A. Så då fick jag våren 2019 testa några matcher där, jag gjorde en 5-6 matcher under våren och sen gick rättigheterna över till TV4 och Simor. Och så blev det en fortsättning där. Och sen har det blivit förlängt efter det igen då. Så att det är lite i korta drag på den banan. Så att det är sjukt roligt faktiskt att kunna kombinera både liksom fotbollstränaryrket, om man uttrycker sig så, och kommenteringsdelen så att säga, och fortsätta liksom någonstans bli bättre på det man blir och fortsätta gå tränutbildningar och så vidare, och kunna kombinera båda delarna hur roligt som helst faktiskt.
Ja, men det låter ju fantastiskt. Men om vi bara backar bandet lite då, du nämnde där att ditt intresse började med familjeresorna ner mot Costa Brava, men vad har du för fotbollsbakgrund själv som liten och alltså, som spelare mer kanske?
Alltså, den är ju inte i närheten av er bakgrund. Nej, men jag är uppvuxen i Norrtälje. Det är en stad som ligger ungefär 7 mil norr om Stockholm. Jag spelade där som knatte och egentligen hela vägen upp tills jag var sista åren på gymnasiet där. Men upptäckte ganska tidigt där att jag hade ju inte riktigt de fysiska förutsättningarna, utan man var glad i livet utanför, om man uttrycker så då. Så att man gillar mat och sånt där liksom, och resa och sånt där. Så att då tänkte jag så att fotboll brinner ju fortfarande för. Jag tycker fortfarande att det är sjukt roligt, men jag kommer ju aldrig bli någon fotbollsspelare liksom, eller är tillräckligt bra och har dålig kondition och allt vad det är. Så att då hoppade jag in, alltså i grannskapet där vi bodde så var det en kassör då till den klubben, BKV Norrtälje, som frågade om jag ville börja träna ett lag med honom. Och på den vevan är det där var pojkar 89, det måste ha varit i början på nya millenniet där runt 2000 då. Så att det var på den banan liksom, det gick från spelare till tränare. Och sen har man ju gjort hela den här liksom gräsrotsvandringen så att säga. Allt från att packa väskor, tränat lag i lägre serie och så vidare. Så att jag har gjort allting. Men jag tycker att det är så jäkla roligt bara att hålla på med fotboll oavsett nivå. Liksom.
Ja, men fantastiskt. Då ska vi väl dra oss vidare in mot själva anledningen till att vi har den här podden, och det är ju då Football Manager. Och vi ska försöka få in Pontus här lite. Du har enorma problem med ljudvolym runt omkring dig, kan vi konstatera.
Ja, jag har två spanjorer som håller på och bygger upp det jävla pingisbordet utanför. Jag ber om ursäkt för det.
Och nu har du satt dig i ett förråd i källaren, låter det som. Men vi får väl helt enkelt...
Nej, nu faktiskt, jag vet inte hur mycket ekar det för mycket.
Det kan vara så.
Nej, jag får prata lite lugnare. Ja,
vi får helt enkelt ta lite överseende med det just den här gången, att Pontus lilla teknikstrul med pingisbordet. Vi ska in lite grann mot FM lite mer, som ju är anledningen till att vi har podden. Och Pontus, vi ska väl gå in med dig då. Om vi bortser ifrån det här Twitch-savet som vi har tillsammans, har du något save på gång som du spelar vid sidan av det?
Ja, det har jag. Som jag nämnde sist så har jag ju Gateshead som jag har lirat med ett bra tag här nu faktiskt. Närmare bestämt, ska vi se hur många säsonger det är. Jag faktiskt gick upp ifrån lägsta ligan, det är Division 6 England, va? Vanorama North. Och jag har satt mig hela vägen upp till Premier League nu faktiskt. Jag störtade upp, eller på så här, men jag sprang upp till Championship, vann varenda serie. Och där tog det 5 år faktiskt innan jag tog steget upp i Premier League, där jag nu har spelat 2 säsonger. Så jag är på 2031-32. Så det är vad jag har gjort sen sist. Jag kan berätta för dig att den största anledningen till att jag har klarat den här resan är Jadon Williams, som jag köpte in för 480 000 2022 ifrån Tottenham. Och han har gjort följande i Gateshead: 23 mål i Skybet League 2, 27 mål i Skybet League 1, 17 i Championship, 18 i Championship, sen bara 4, men då spelade han i QPR som han blev såld till. Så köpte pappa tillbaka honom året efter när han inte fick någon speltid där, gjorde han 16 mål, och sen året när vi gick upp så gjorde han 37 mål. Så det är en helt fantastisk spelare jag har fått till mig. Men som ni kanske minns innan från förra avsnittet, så har jag ju sagt att jag ska spela 4-4-2 med löpstark in i mitt och en bollmottagare. Och det har jag gjort hela vägen ända upp till Premier League, och jag spelade än idag. Och där har jag en kille på topp som heter Divin Mobama. Och det är en Emil Heskey-typ, får jag säga. Han är inte särskilt bra på att göra mål, men helvete vad han vinner duellen när man tittar på matcherna. Jag älskar honom.
Det låter helt fantastiskt det där, måste jag säga. Helt fantastiskt.
Ja, nej. Det är helt sjukt. Och jag har verkligen, den här saven har jag verkligen riktat in mig på. Du vet att jag ska sätta. Ja. Men forward, han måste vara stor. Han måste vara över 1,90. Det är liksom kravet på min bollmottagare. Och så backarna då. En sak som jag gjorde bort mig på däremot var när jag kom upp till, när man får en pung med pengar liksom, när man tar sig upp till Premier League, det var ju, ja men köp allting så ungt som möjligt. Nu hittade jag en norrman då, som jag köpte in, Henrik Lindstad. Helt otrolig spelare. Huvudspel 15, markering 16, tacklingar 15, fart 16, acceleration 16, styrka 12. Så då tänker man, det här är en jättebra spelare. Problemet är bara, han underpresterar något så fruktansvärt. Så tänkte jag, vad fan är felet? Då såg jag ju, han är 1,76. Så jävla dvärg mittback jag. Och väger 71 kilo i Premier League som nykomling. Så jag har ju fått sätta honom på bänken, vet du. Nej, det går inte.
Han blir bortknuffad. Fan, vad är det?
Ja, helt sjukt. Jag undrar varför. Hur kan man med de värdena vara dålig? För han är liksom världsklassvärden. Alltså det är världsklass på mittback. Positionsspel 16. Han är hur bra. Han är för kort. Och väger för lätt.
Är det inte roligt på något sätt att centimeterna spelar roll? Är det inte roligt då? Liksom, så att, fan, det spelar ändå roll. Så här, centimeter, det kan man ju tycka ibland. Så här, ja.
Jag tycker det är helt fantastiskt att det spelar roll. Sen har jag i och för sig en vänsterytter som heter Tommy Berntsson. Vet du hur lång han är? Han är 1,59.
Han är fan en pygmé.
han är inte särskilt lång såklart. Nej. Men det är roligt att det verkligen påverkar. Och det har jag märkt framförallt på bollmottagaren. Att det spelar liksom ingen roll ifall han är... Om han är 1,85 och hyfsat bra på huvudet och så. Men han vinner inte så mycket då. Men så fort de är lite resliga och sådär, då vinner de jäkligt mycket bollar. Och jag ska säga det nu när jag spelar 4-4-2. Jag tror att det här är den saven på många år där jag gör mest inlägg. Ja, nickmål helt enkelt. Jag gör otroligt mycket nickmål. Och det är det jag tycker, det är någonstans dit jag vill att komma, den här gamla fotbollen, United-fotbollen med två yttrar som bara står och bombar inlägg på forward som gör en jäkla massa mål. Och det är roligt att se, jag slog faktiskt Tottenham här precis med 5-1 borta.
Kör du mycket instruktioner på din taktik eller?
Absolut ingenting nästan. Jag har väl lite hyfsat högt tempo, slå tidiga inlägg, utmana försvaret och rätt så brett då. Mm. Och så en hög försvarslinje på det. Men nej, jag tycker det var kul att jag verkligen fick det svart på vitt här nu, hur mycket längden påverkar på de olika positionerna då. För det kan jag säga att han här, Henrik Lindstad, norrbaggen, som egentligen om han hade varit 10 cm längre hade varit världens bästa mittback, nu inte bara sitter på bänken i Gateshead. Utöver det så är det inte så mycket.
Nej, utöver det som du precis berättade här. Nej, precis. Jag har haft monolog här i 4 minuter. Men utöver det var det inte så mycket.
Aha, sorry.
Nej, det är lugnt.
Nej, jag ber om ursäkt till det.
Nej, det är inga problem.
Jag kan säga det om Jadon Williams, att han är på den nivån att det nästan är att beställa en Gateshead-tröja. och trycka hans namn på ryggen.
Gör det, för fan, det är underbart ju. Alltså jag älskar när man, man älskar ju det när man blir kär i spelare som man har värvat in. Jag har en historia bara lite kort om jag bara får flika in. Vi är på semester i Torrevieja, Alicante. Och så jag får bara för mig så här, det här är för några år sedan, liksom, så jag bara, vi måste åka in till Elche liksom, så här, kolla till arenan. Så vi går in på arenan och så har vi flax, det är öppet. Så vi går in mot planen och så ser jag en spelare som heter Sergio León. Och det är så här, ja, det är ingen som vet vem det är. Grejen är att jag har ju haft en jävla lång save med Córdoba, ett annat så här spansk division 2-lag, där han har varit min main striker. Så jag går ju in, ser honom och säger bara, ah, Sergio León, el cordobés. Alltså bara att han är född i Córdoba. Du vet, han blir helt paff.
Han blir livrädd.
Han blir skiten. Han bara, hur fan vet du det? Du vet, jag älskar ju honom. Men du vet, sen när man har kommenterat spanska det och sett honom spela, det är ingen superspelare, men mitt hjärta klappar ju för honom. Jag vill att det ska gå bra och jag har exakt likadana känslor som du har. Ska man köpa en tröja, trycka upp hans namn bara för att. Så att jag är så här, Sergio León frälst. Ja, det var bara en parentes. Ja. Jag var tvungen att bara flika in den anekdoten där.
Absolut, det var väl helt rätt att göra. Och när du ändå är igång, du sa ju när vi pratade innan här att du satt på balkongen med en nyöppnad iskall Nocco och ett FM-save. Berätta, vad spelar du med för lag?
Ja, alltså så här, jag gillar, jag har ju sedan några år tillbaka, jag gillar inte att ta över storlag och träna storlag, så att träna Barcelona eller något Premier League-lag, utan jag vill börja lite längre ner, så jag väljer nästan alltid lag med ganska risiga förutsättningar i spanska andra divisionen. Och i och med att vi brukar semester i Torrevieja och att det är 45 minuter till Cartagena, som ligger söder om Torrevieja, så har jag valt det laget. Så då har jag precis kommit till andra säsongen och är under sommaren och förlorade, kom femma tror jag var första året och förlorade kvalet. Så att nu håller jag på att rusta upp inför andra säsongen. Men det lustiga i det här är att igår eftermiddag, jag har en son som är 10 år som är helt fotbollstokig och han har tjatat på mig länge så här, kan vi inte spela det där spelet du spelar ibland? Så då drog vi igång en save med Levantes. Jag har 2 saves igång. Och så att jag tänker så här, den nya generationen måste ju också anamma det fina med den här kulturen FM. Men annars är det Cartagena och sen Levante, och som ni ser, det är spanska andra divisionerna som vi jobbar med. Och där har jag också hittat några spelare som man har blivit kär i liksom, som någonstans här, fan, de här levererar bra för mig, som är så här, egentligen helt okända spelare för allmänheten. Hittade en gubbe i Malaga, Julio Martinez, som jag lånade in, gjorde 20 mål på en halv säsong liksom. Helt makalös som offensiv forward. Jag är lite som du, Pontus. Jag kör också 4-4-2. Jag har haft sjukt svårt. Jag gillar ju generellt sett i IRL, gillar jag liksom att spela med 4-backslinje, 2 balansspelare, 3 offensiva och en central forward. Men på FM under alla åren, jag har aldrig fått ett 4-2-3-1 att funka. Aldrig fått det, så att säga, utväxling av en 10, alltså en offensiv mittfältare, utan det är alltid ett 4-4-2 som och funkar klockrent för mig, med press, tidiga inlägg och en djupledsgående forward. Det bollinnehavet är inte så viktigt för mig på FM, för det jag vill nästan ligga och kontra ha en snabb jävel där framme som går in bakom backlinjen, 2 yttrar som slår tidiga inlägg, och så forward nummer 2. Där brukar jag variera ibland med en target, och där håller jag med centimeter att det måste vara någon som är över 1,90. Alternativt en falsk niare som kan komma ner, kombinera och ha lite mer finlir. Men på FM så är jag mer Diego Simeone än vad jag är Pep Guardiola, så kan jag säga.
Jag håller med dig, alltså IRL är jag också så här, jag hatar 4-4-2 IRL. Men just på FM så tycker jag det är både roligare i och med att man fyller alla positionerna, och att det är... Nej, jag vet inte varför. Det är någonting med FM som gör att jag gillar 4-4-2.
Ja, men det blir ganska enkelt också att fylla en trupp. Jag gillar inte att ha för stora trupper liksom, för att det här med osämja och sånt där. Så att, då kan jag ha 4 backar och så kan jag ha 3 backar på bänken vid sidan av. 8 mittfältare och 4 forwards. Då landar man liksom ganska... på en ganska bra, vad blir det, 8 plus 4 är 12, och så 12 och så 6, ja 18 plus 2, det är ganska okej, okay. Och så någon jävla juni som man kan plocka upp, det blir ganska enkelt ur truppbygge.
Ja, och så tycker jag det här, det har vi belyst innan, problemet just det här med att inte få en 10 att fungera. Jag har haft samma problem hela tiden, så jag har också lagt ner det. Jag tycker inte att det är roligt. Jag hade velat ha att han verkligen är en nummer 10, men enda gången jag upplevt att det fungerar är som en skugganfallare, och det vill jag inte ha.
Nej, samma här. Så att liksom alla saves som jag har haft senare år har varit med ett 4-4-2. Ibland oftast med så här hårt arbetande anfallare heter det, va? Eller pressande anfallare heter det. Pressande forward har jag haft en eller två. Sen har man hittat några sådana här, eller jag har hittat några spelare, en kille som heter Chema Núñez som spelar i spanska tredje divisionen, vänsterfotad mittfältare, inte jättesnabb, bra på frisparkar, bra inlägg, gör hur mycket poäng som helst för mig oavsett lag, så att det är fan en favoritspelare. Hade honom i Albacete förra året och så nu i Cartagena. Fenomenal.
Ja, men jag tycker det är viktigt att titta på just vad man vill ha ut. 4-4-2 är rätt enkelt, som i mitt fall då, när jag vill ha yttra som ska slå mycket inlägg. Ja, men de ska vara bra att dribbla, de ska vara bra att slå inlägg och de ska vara snabba. Sen får de ha hur många stjärnor eller lite stjärnor de vill. Så länge de har de attributen så är allt fine för mig.
Ja, jag håller med. Det jag har börjat mixa lite med, det är... Du vet, jag försöker inte komplicera till så mycket. Jag gillar inte att ladda ner taktiker. Jag vill göra min egen. Men jag vill inte ha för mycket instruktioner. Liksom. Alltså när man gör de här förinställda direkt tiki-tack och så ser man att det är 10 instruktioner. Det tar jag bort. Liksom. Utan jag kör ett 4-4-2. Det är hög press, det är tidiga inlägg, det är vara disciplinerad. Och sen du vet, så här, målvakt på försvar. Mittbackarna enkelt på försvar, ytterbackarna understöd, yttrar, anfall och så centrala mittfältet. Det är där jag experimenterar lite. Ibland med en bollvinnare på försvar eller understöd. Ibland och bredvid då en central mittfältare med understöd. Ibland lägger jag in en defensiv speluppläggare. Men så här, Metsala jobbar jag aldrig med. Löpstarkt mittfältare jobbar jag inte heller med. Och då ska jag säga varför jag inte gör det. Till exempel Metsala, där har jag en vrickning att med Metsala jobbar man bara när man jobbar med italienska formationen, alltså 4-3-1-2. Då tycker jag att då ska det vara Metsala. Så att jag har så här grejer att hur det funkar i IRL, så vill jag ha det på FM. Så till exempel den här Carrilero, den jobbar jag inte heller med. Den jobbar jag inte heller med, för det är en position som stör mig. För att på spanska så är Carrilero, det är en wingback. Och i FN så har de lagt in det som en central mittfältare. Och då blir det så här, det blir error för mig. Då tar jag bara bort den. Då använder jag den aldrig. Så att ganska enkelt liksom alltid. Och försöka ha en offensiv spelande forward. Någon som kan gå i djupled. Alltså så här ganska simpelt. Inte överkomplicera saker och ting.
Du, får jag bara fråga en snabb grej som jag tycker är lite intressant nu när jag själv också har börjat lite ge mig in på tränarbanan där. Har du ändrat ditt sätt att se på taktiker och sånt på FM och instruktioner i takt med att du har blivit bättre som tränare? För jag kan uppleva att man vill gå mer mot så man vill vara i verkligheten, precis som du säger, lite grann på FM också. Och märker du att det blir bättre eller sämre? Alltså om du förstår lite vart jag vill komma där.
Alltså jag ska vara helt ärlig. Alltså jag började som fotbollstränare sånt här när 18-19 år. Alltså då är man ju väldigt liksom, eller jag var i alla fall väldigt så här FM. Ja, men man ville liksom testa de grejerna. Jag skulle säga att FM var skitviktigt för mig under min tränarkarriär. Allt från liksom så här scouting av lag, scouting av motståndare, och med åren också så har det liksom kommit upp mer data på FM. Som till exempel där jag hämtat inspiration, exempelvis när jag liksom gör scouting eller scoutrapporter på de delarna. Jag tycker också att men jag får också med mig liksom från verkligheten när jag spelar, och det är mest för avkoppling då liksom, att ja, men det finns vissa positioner jag vill ha det liksom så realistiskt som möjligt. Så att exempelvis när jag ska värva spelet så gör jag aldrig liksom, ja, men försöker jag liksom aldrig jobba orealistiskt liksom, att ja, men till Cartagena så skulle jag värva Gareth Bale. Nej, det skulle inte hända på riktigt. Då gör jag inte det, utan då håller jag mig till liksom så här, vad jag tycker är realistiska värvningar på det sättet, för att det ska bli så utmanande som möjligt. Men FM har varit en sjukt viktig del för mig i alla fall under min tränarkarriär och min utveckling. Det var en del av mig liksom, och även om min livsstil måste jag faktiskt säga.
Det är ju ofta så det blir med det här spelet, att det blir ju en lite större del av ens liv än vad man ibland kanske vill erkänna, men även det kan ju också ha enorma fördelar om du liksom jobbar med fotboll precis som vi gör, att du får inspiration och kan ta. Sorterar man bara och väljer rätt saker, så kan du, precis som du säger, ha enorm fördel av det också.
Ja, verkligen. Alltså, det är liksom någonstans, när man pratar fotboll i verkligheten, så kan man ju prata ibland, om man pratar formationer liksom, så kan man ju prata om att ja, men ibland så anfaller vi i en formation och så försvarar vi i en annan. Att man kan vara lite flexibel där. Om vi pratar till exempel tian. Att man vill anfalla i ett 4-2-3-1, men man vill försvara i ett 4-4-2 i verkligheten. Och det tycker jag är som man med lite så här tweakande i taktiker kan få till på FM ganska bra. Alltså att spela ett rakt 4-4-2 i försvarsspelet, och sen spelar man med en offensiv forward på ena sidan till höger, och sen kanske en falsk nia till vänster. Och då, när man tittar på matchen i efterhand, då kan man ju se att men det blir fan ett 4-4-1-1 eller ett 4-2-3-1 liksom i anfallsspelet, men ett 4-4-2 i försvarsspelet. Och det tycker jag är ganska häftigt, hur man kan liksom manipulera de grejerna på det sättet.
Ja, det är precis så som jag tänker också, och jag märker det mer och mer nu när jag börjat gå kurser och sånt också, att det finns så mycket att hämta av FM på många sätt om man väljer och som jag sa där, om man väljer att sortera ut de grejerna man faktiskt kan använda, så finns det jättemycket att lära där. Vi har ju gått igenom det mesta kring FM här nu, och vi har väl egentligen inte supermycket mer att prata om. Du har gått igenom jättemycket bra grejer kring ditt FM-spelande och vad FM har betytt för dig. Så jag tänker att vi drar oss vidare mot lyssnafrågor egentligen. Och vi har fått in lite lyssnafrågor, och vissa utav dem har du faktiskt redan varit inne och rört på. Men vi ska ha en fråga ifrån Anton Fjellner här. Och då är vi inne på det här med spelarroller och realistiskt kontra orealistiskt. Du var lite inne på Carrilero där, som betyder en annan sak på spanska kontra vad den är på spelet. Men vilka spelarroller som finns på FM tycker du är mest realistiska och mest orealistiska? Och sen så är fortsättningen på den frågan då, kan man använda sig av FM på något sätt när man tränar ett riktigt fotbollslag? Och det tycker jag att vi har varit inne och rört på redan. Så att, vilka spelarroller tycker du? Vilka är mest realistiska? Vilka är orealistiska?
Ja, men, just den här Carrilero har de ju hämtat från, som jag har förstått på FM när jag har följt de här på Sea Games och allting, så har de ju hämtat ut brasiliansk. Så den tycker jag är lite så här, men den använder jag mig aldrig av. Annars tycker jag att de flesta är ganska realistiska. Jag gillar ju någonstans att de har tryckat in, alltså när man jobbar i funktionen MV, alltså så här vänster mittfältare, inte den här positionen lite högre upp som offensiv mitt, men att man har lagt in inverterade ytter där. Det tycker jag faktiskt är jättebra att man kan välja den rollen också. Så att man kan ha till exempel en högerfotad vänsterytter mittfältare som skär in i banan, men ändå liksom som står i linje med övriga fyra mittfält. Alltså lite ungefär Ljungberg-rollen för några år sedan. Så att det tycker jag faktiskt är jäkligt roligt faktiskt. Sen skulle jag väl kanske se liksom att vissa roller skulle vara lite mer låsta till formationer, men jag tycker det är bra att det finns valmöjligheter, att man både kan göra sin egna taktik och välja de rollerna man vill, och sen att det finns förutbestämt för de som inte orkar och lägga så mycket tid på taktiken som vi gör. Sen är det väl liksom så här, visst, man kan ta med sig som taktiska grejer, men en sak som man inte riktigt kan få med, det är ju som ni vet också liksom, som har spelat fotboll liksom, det är ju utifrån ett så här ledarperspektiv, alltså så här, ja, men hur hanterar du grupper, det är den grej som man inte riktigt kan få med i FN, ja, med några klick och så vidare, men just det här individuella samtal och så vidare, det är ju en sak som är svårt att få in i ett spel som man inte liksom får in då.
Nej, de mjuka värdena är ju väldigt svåra att få in i ett spel. Så är det ju. Pontus, vad säger du? Vilka roller ser du som mest realistiska kontra orealistiska? Har du något att lägga till här?
Nej, inte så mycket egentligen, mer än jag gillar ju, som du säger, inverterade ytten är ju rätt så trevligt att de har fått till. Däremot så finns det väl ett par som Marcelo var inne på lite innan, jag hittar på grejerna också med de här Carrilero eller vad heter han? Ursäkta mitt uttal, och de här, det kan jag tycka är lite för mycket ibland. Och kompromisslös mittback, vad är det liksom? Borde inte alla med det, tänker jag.
Precis.
Alltså är det helt plötsligt ett jävla psycho då, som man så här, nu ska du vara helt dum i huvudet och sparka ner allt. Det är ju, en sån position finns ju inte riktigt, tycker jag. Däremot så tycker jag den bollvinnande, han är ju rätt tydlig att han är väldigt aggressiv och så där, tycker jag, när man spelar med den. Har man dessutom en aggressiv inställning i som laginstruktion, så brukar du ju sluta med rött kort.
Verkligen.
Allt som oftast. Ja. Och så just den spelfördelande forwarden då, vilket jag retar mig på att de har döpt den till, för jag vill ju fortfarande att det ska heta Target, ja. För det är ju exakt det.
Ja, jag håller precis med dig. Det där stör mig också. Det är översättningen. Det är väl översättningen kanske mer.
Ja, sen den här breddande bollmottagaren har jag heller aldrig förstått.
Nej,
Han från Stoke, vad hette han, Tobbe? Han som spelar Irland. Han är väl typ den närmaste
Jonathan Walters.
Ja, han är väl typ den enda någonsin som har varit en breddande bollmottagare i princip.
Nej, men jag tänker också, jag har faktiskt en annan i huvudet. Det är ju, jag tänker också Mandzukic för några år sedan, när han spelade vänsterytter i, var det Juventus, ja, med Allegri? Och så pumpar de allt inlägg från högersidan mot bakre yta. Så det är väl liksom något sånt som de ville.
Ja, fast jag tänker så här, att en spelare kan ju inte göra att det blir en helt ny roll, utan de är ju så väldigt...
Fast du har ju Jonas Wallerstedt också.
Ja, fast han var... okej då. Mandzukic och Wallerstedt i samma fack. Det är nog första och sista gången vi nämner här på den här fall.
Jag bara tänkt att för mig blir en breddande bollmottagare, det blir väl också en forward som kanske rör sig mer ut mot sidorna liksom. Alltså för att liksom understödja någon sorts... Ja, jag vet inte. Det är bara, jag tolkar den rollen som att man sätter de längre bollarna. Istället för att sätta dem mer upp i mitten, så sätter man dem mer ut mot kanterna. Och där rör sig den forwarden i så fall.
Mm.
Men skitsamma. Först ska vi säga vem det är som har frågat, såklart. Kevin då, våran underbara Kevin Bader som klipper podden. Han frågar, vilken ung lovande spansk spelare skulle du tipsa om, Marcelo, som är mer okänd för den större allmänheten, men som kan vara grym att värva på FM? Eller flera, om du har det.
Ja, men det finns en... Det finns ju några stycken, men om det är någon som sticker ut, så tycker jag att det finns en kille i Real Zaragoza. Ni vet, Garisungens gamla gäng, som heter en försvarare som kan spela till vänster. Han är den här klassiska DC... RL, liksom. Alltså kan spela överallt i backlinjen. Alejandro Frances har nummer 6 på ryggen. Där är 18-19 år när spelet drar igång och går att få loss för lite billigare pengar. Så Zaragoza oftast går dåligt första säsongen. Så det är en spelare som jag tycker man skulle kunna haffa. Alejandro Frances, försvar. Det är superrekrytering.
Det lägger vi på minnet. Var han här då? Kommer du ihåg den här gamla godbiten från spansk fotboll? Daniel Aquino, eller vad heter han? Aquino?
Ja!
Hette han så?
Ja.
Vad hände med han?
Det märks att du, alltså, det märks jag att du bor i Spanien, Pontus, ändå.
Ja, du hör ju själv. Ja. Jag har lite problem att ta mig fram med spanskan, som sagt.
Ja, han spelade väl nog tredje divisionen. Men han var väl i Real Murcia, om jag inte kommer ihåg. Kommer fram där, i samma vö som Hemo.
Jajamän, stämmer bra, stämmer bra. Ja. Han var en sån riktig, sån billig lösning. Offensiv, vänster, central och forward. Grym var han.
Exakt, exakt. Men precis. Det finns ju några såna där. Men kul att du nämner honom faktiskt. Det finns några stycken, men där tror jag att man kan i Zaragoza, de här lite stora. Det finns ju det som är roligt med spanska andra divisionen och även tredje, liksom, att det finns ju några såna här stora klubbar som är där nere. Sen finns det faktiskt en annan spelare, men han signade precis på för Barça. Han har varit i Racing Santander, Paulo Torre. Och det är en offensiv mittfältare, en tia. Det är en spelare som jag tror att i verkliga livet att vi faktiskt kommer få se debutera i Barcelonas A-lag nästa år och konkurrera med Gavi, med Pedri på ett centralt mittfält, Paulo Torre. Så att det är ett annat namn att lägga till minnet faktiskt.
Jag vet att du inte, givetvis eftersom du kommenterar och så här, inte får säga det här, men har inte den spanska fotbollen ändå tappat lite? Jag kommer ihåg när jag tittade, framförallt med CM 01-02, vilka jävla profiler det fanns i varje lag egentligen.
Ja.
Man kunde ju vara enda spelare och alla var ju superintressanta på sitt sätt. Till och med Rayo Vallecano hade ju ett gäng som man tyckte om på den tiden. Deportivo La Coruña ska vi inte börja prata om, med Jalminha och Manuel Pablo och gubbarna.
Ja, herregud. Ja, precis. Nej, men så är det. Det är väl i takt med att det har strömmat in ännu mer pengar till Premier League. De har kunnat locka till sig liksom de största och de bästa spelarna, men också tränarna. Så där har spanska ligafotbollen kanske behövt lägga ännu mer liksom, krut på liksom, den egna liksom, talangutvecklingen och försöka få upp egna spelare när man inte längre har den största pengaplånboken. Sen tror jag väl fortfarande att Real Madrid och Barcelona fortfarande är attraktiva, kanske i synnerhet för oss sydamerikanska spelare. Men de två lagen har blivit, nu har jag kanske fel att säga att de har blivit svaga när Real Madrid går vinner ligan och Champions League, men ja, jag tror att både Real Madrid och Barcelona behöver liksom varandra, att båda är på topp och kan utmana varandra i ligan för att vara bra ute i Europa. Men visst är det så liksom att tittar vi liksom namnstarka spelare, så finns de i större utsträckning numera i Premier League än vad de gör i spanska ligan, och där spanjorerna behöver hitta liksom en liten annan tappning. Jag tycker liksom det även stått stilla på tränarsidan. Det är mycket tyska skolan numera liksom, med Tuchel och Klopp och liksom väldigt mycket liksom, den inspirationen. Så att, ja, när kommer nya spanska tränarbommen? Den nya unga spanska tränaren Diego Martinez, som man pratade om för 2 år sedan. Han har varit arbetslös ett år och ska träna Espanyol nu. Så att, det var inte riktigt det många förväntade sig av honom kanske. Så att, det finns en del att jobba med, och det är väl då man ska stå fast vid sin liga någonstans, och även när det går dåligt, tänker jag. Eller lite sämre.
Ja, just det. Apropå tyska tränare, kommer du ihåg han Bernd Schuster, han såg ut som Boris Johnson? Ja. Fan vad dålig han var. Usch vad jag hatade honom när det begav sig.
Ja, fan. Han landade till med Real Madrid där en säsong, var i Getafe innan, och var väl mest känd för att han alltså var väl ganska stor i Spanien på 80-talet där, när han gick mellan Barcelona och Real Madrid. Och så. Men ingen supertränare, precis som Michel, han gamla högermittfältaren där på början på 90-talet. Inte heller någon stor tränare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ska ha en lyssnarfråga till och den blir lite dubbel, men både Peter Hector som är våran kära medarbetare på FM Sweden och Jesper Söderlund frågar vilka spanska lag ska man välja när man vill ha en save som blir en riktig utmaning? Och du har varit inne på lite dina egna lag som du har valt, men finns det något lag som du kan pinpointa liksom, som tar det här laget för här, det här blir en riktig jäkla utmaning?
Ja, men jag tror att så här, vill man nostalgiska skäl så tycker jag definitivt man ska ta Deportivo La Coruña. De lirar i spanska tredje divisionen. Och spelar man i de lägre spanska divisionen så har man jättestora bekymmer rent ekonomiskt. Alltså svårt att få loss pengar. Man kanske har en budget på 2-3 miljoner att värva. Så att det blir mycket lån, det blir några lån, det blir free transfer. Man behöver verkligen scouta. Malaga är en annan klubb som man skulle kunna gå för. Som har varit ute i Champions League. Också jättestora ekonomiska bekymmer. Sen finns det liksom mycket så här mindre klubbar som man skulle kunna ta som inte är så kända. Lugo är en av dem som ligger uppe i norra Spanien, Galicien. En liten arena, Huesca, som har varit uppe två gånger om i högsta serien, konkurrerar mycket med Zaragoza. Det är väl en annan klubb. Zaragoza tycker jag också är så, och Zaragoza har många egna spännande spelare som man faktiskt kan utveckla. Och där finns, förlåt, där finns ytterligare en ung spansk spelare, Ivan Asson, en anfallare som faktiskt David Villa, den gamla storanfallaren, har blivit agent för i verkliga livet. Det är några klubbar som man kan ta i spanska andra divisionen, tycker jag, och även tredje divisionen. Racing Santander är ytterligare en klubb, faktiskt.
Men sen vet jag ju, vi la ju upp på Twitter för ett tag som vi retweetade en jävligt rolig karta på lag som aldrig hade varit i högsta ligan men ändå har en som är en jäkla stor stad, och då var ju faktiskt Cartagena den i Spanien som har mest antal invånare versus att de aldrig har varit i högsta ligan, så det tycker jag ju är en jäkligt rolig save om man ska starta i Spanien också.
Ja, men det är super. Jag har ju en sån jävla konstig riktning. Jag vill ju ha städer, lag någonstans som har hav. Alltså, jag vet inte varför, men du vet, Cartagena, de har hav, de kan jag spela med. Eller liksom att de ligger i regioner som har kust. Jag vet inte, jättekonstig riktning, men det är lag som jag, och städer som jag säger, men här, hit kan, för då får jag bara en koppling till att, men fan, hit skulle man kunna åka och semestra liksom, så, eller lura familjen, så, men vi åker i närhet, så har man bilen dit och kollar på arenan och sånt.
Jo, fast det är inte det hela FM då, att man lurar sig själv att det här skulle kunna vara på riktigt. Alltså, man målar upp den bilden för sig själv i alla fall, i sitt eget huvud.
Ja. Alltså, jag måste ju säga så här, att jag har ju genom åren, nu ska jag spåra iväg lite, genom åren så har jag haft några sådana här saves som har varit helt galna. Du vet, jag hade ett med Cagliari 07-08, tror jag det var, och då hade jag liksom Suazo, honduranen på topp, Langella och Mauro Esposito som sen gick till Roma, förälskade mig i Cagliari. Så att varje gång liksom jag jobbar med Cagliari så håller jag lite på dem och vill att det ska gå bra. Hade också ett med Córdoba i Spanien som skrev en lång berättelse om på FM. På FM Sweden när det begav sig för några år sedan. Som låg kvar och blev så här årets berättelsen och liknande. För det var en annan böjelse jag hade. Jag hade jättesvårt att spela FM om jag inte skrev en berättelse. Och berättade liksom så här i berättande form om hur det gick i saven liksom med ett alter ego. Nu har jag inte liksom tid att sitta och skriva på samma sätt. Och då har också mitt spelande drabbat så att jag inte spelar lika mycket för att man har liksom fullt upp med andra delar liksom, så att det är lite såna här liksom grejer som har fastnat för en när man spelar FN, konstigt nog.
Ja, det är så kul att höra det, för att jag tycker att det är exakt likadant. Jag kan känna själv också, precis som du säger, att man går ju in i man går ju in i det här savet man får, och framförallt om du får ett save som du verkligen, verkligen hamnar i och lägger ner hela din själ i. Jag hade ett likadant med Werder Bremen här för, ja, säg att det var 2011 någonting då, där jag, precis som vi har pratat om innan här, får in, jag värvade in Mathieu Delpierre från Lyon, tror han kommer från, som mittback, och han var helt fantastisk. Och jag vet att det slutade med att jag stod i blå, min blåvitt kostym med, vet du, i Champions League-finalen på storbilds-tvn i vardagsrummet och kollade på Werder Bremen mot Barcelona i Champions League-final typ år 5-6 där någonstans. Men Werder Bremen efter det har varit ett sånt lag som jag har hängt med på och följt med och velat, hoppas det går bra liksom. Hoppas det går bra för dem, för att det var så...
Följer du på sociala medier också eller?
Nej, så pass har det faktiskt inte blivit. Men jag försöker hänga med lite grann hur det går i ligan och vilka spelare som kommer in och ut och sådär. Och Udinese är ett likadant lag som jag följde där med Antonio Di Natale och Alexis Sanchez och Vidal och alla de här. Så att FM ger ju en... Det ger ju en lag som man kanske inte riktigt trodde att man skulle börja följa efter, som faktiskt har varit helt fantastiskt.
Ja, men det är det som påverkar. Och jag måste säga så här, att för mig, det har inte alltid handlat om att vinna titlar. Alltså, du vet, när jag hade min säg med Cordova, de hade precis åkt ut högsta divisionen. Du vet, jag spelade åtta år och sånt där. Jag vann ingenting. Men det var inte det som var grejen för mig, utan det var liksom så här att bygga upp träningsanläggningen, bygga upp en ny arena, förbättra och helt plötsligt börja värva spelare, så att, vad fan, nu är man ju med i Champions League, eller nu är man med i Europa League. Och det sjuka är att en brasse som jag värvar till den saven, Marcao tror jag att han hette, som var liksom, då var jag liksom så här 6-7 år in, eller om det var 8:e året, för då skulle vi liksom ut i Champions League. Den spelaren, och det är det här som blir så här, fan vad läckert, vad mäktigt. Ja, men den spelaren, han spelar i Galatasaray, och var är han på väg nu någonstans? Jo, till Sevilla som Diego Carlos ersätter. Det är så här, men den gubben kan jag redan. Och det är så här, det hjälper mig skitmycket i min kommentering, alltså min roll som expertkommentator för La Liga, att de här spelarna, fan, jag kan dem redan. Många av de här spelarna, du vet, så här, när jag ska ta så här, förbereda mig liksom, så här, vilka klubbar har de spelat i? Ja, det har jag i skallen, för jag har gått in och kollat på nästan alla jävla La Liga-spelare, alla Serie A-spelare. Alltså, det är bästa databanken som finns, FN, för mig, i mitt jobb bland annat, liksom, för att göra den kopplingen till kommenteringen. Det är fenomenalt. Och just när man ser så här spelare som i tidig ålder liksom, som man ser dem på FN, och sen några år senare bara blommar upp. Alltså så här, men fan, jag såg den här gubben för 5 år sedan, tänker man själv liksom så här. Där var jag tidigare liksom, så jag hade honom i min save, exempelvis. Så att det FM förgyller på oerhört många sätt och plan. Och det är därför jag blir så extremt glad när min yngsta son så här, bara, kan vi inte dra igång save själv? Han är 10 bast, det är nästa generation. Och då får man utbilda dem också, tänker jag.
När min grabb var 10 bast så sa jag exakt samma sak till honom. Så drog jag igång ett CM 0102 med honom. Och då skulle han givetvis vara United. Och då sa jag, men då tar pappa Leeds. Och då bara garvade han, men han visste inte.
Han visste inte!
Och han fick äta sen.
Var det Mark Vidoka och Jonathan Woodgate och...
Alan Smith, Lee Boyer, Ian Hart,
Aaron Lennon,
Rio Ferdinand.
Lucas Radebe. Ja, för fan vad fint.
Otroligt lag faktiskt. Danny Mills.
Ja, jävligt.
Erik Backe var med då också, var inte det?
Ja, kan nog stämma.
Fan, bra.
Stämmer bra. Ja.
Då var det dags för faktarutan. Och det kommer ju gå till så här att vi kommer att plocka fram en spelare som varit väldigt, väldigt betydelsefull på spelen genom åren. Det kan vara från alla möjliga olika spel och tidsperioder. Men vi ska försöka göra en genomgång av en karriär som blev bra eller som kunde blivit mycket, mycket bättre än vad den kanske blev. Och dagen till ära så har vi valt att plocka fram Tonton Sola Moukoko. Denna CM 0102-legend. Han föddes 22 december 1983 i Kinshasa i dåvarande Zaire. Tonton kom till Sverige i början på 1990-talet och började spela med Djurgårdens ungdomslag. Anledningen till att han flyttade till Sverige var att han miste sina föräldrar i tidig ålder, och han och hans bror flyttade då helt sonika till Sverige. Redan tidigt såg man hans stora talang, och både Bologna och Empoli var intresserade tidigt av Tonton. Det blev dock inte Italien, utan England flyttlasset gick till. Det blev till Derby County i England, och redan tidigt under hans sejour i England i U-lag och reservlag så var det många, inklusive tränare och fans, som var helt övertygade om att han skulle slå sig in i A-laget. I december 2000, bara några dagar innan han skulle fylla 17, skrev han på sitt första proffskontrakt. Det ryktades att han då tackat nej till AC Milan för att stanna kvar i Derby. Det blev dock inte någon jättelyckad sejour i Derby för Tonton. Under tiden i England så fick han reda på att hans bror och den absolut största personen under hans uppväxt, Fedo, hade dött under ett affärsmöte i Kongo. Rykten sa att han hade blivit förgiftad, men om det är sant förtäljer inte historien. Motivationen dog och Tonton lämnade 2003 och flyttade tillbaka hem till Sverige. Han tränade då med Hammarby, och under sommaren 2003 så provspelade han med Falkirk i Skottland. Både tränare och spelare var väldigt nöjda med en spelare som de tyckte var väldigt, väldigt glad, spred energi och fick ta lite skit för hans lite annorlunda val av frisyrer. Det blev dock inget med Falkirk, utan istället så var det den svenska tränarlegenden Sven-Göran Eriksson som hjälpte Tonton till storsatsande Karlstad United under 2004. Det blev inte mycket mer där heller, och närmsta åren mellan 2007 och 2009 så representerade Tonton Sleipner och Syrianska Norrköping, och sen blev det en tripp över Östersjön till finska Atlantis, där det heller inte gick som förväntat, utan Atlantis åkte ur. Efter äventyret i Finland flyttade Tonton hem till Sverige igen. Han var verksam i IFK Lidingö både som spelare och som ungdomsledare. Och vi kan väl ganska enkelt konstatera att en stor talang som spåddes en lysande framtid blev tyvärr inte så mycket mer än en dröm. Vi var nog rätt många som trodde att Tonton skulle figurera i samma storklubbar i verkligheten som han gjorde på CM 0102, där han för evigt är en legend och har genom spelet blivit igenkänd på diverse olika forum och i olika situationer. Och en rolig anekdot som man kan plocka med sig från internetvärlden är att hans fru, eller dåvarande fru i alla fall, var från Malaysia, och när de skulle flyga till Malaysia och kom ner dit till passkontrollen så stannade passkön upp under en liten stund, för passkontrollanten i Malaysia var ett stort CM-fan. Han kände igen Tontons namn och bad givetvis om att få en bild. Så stor var Tontons Solamokoko under FM-CM-tiden. En av de största talangerna vi har sett på spelet. Det blev inte jättemycket mer, men Tonton Solamokoko är idag 38 år, och vi önskar honom allt gott i livet. Vi ska in och köra vårt avslutande segment som är då Vem där? Och till skillnad från tidigare år så, eller tidigare år, till skillnad från tidigare tävlingsmoment, så ska vi ju nu tävla mot varandra, jag och Marcello, är det väl tänkt, Pontus. Du får nästan dra reglerna här.
Yes, då kommer det gå till så här att jag kommer givetvis som vanligt läsa upp ledtrådarna eller poängen då, 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Och ni kommer skicka ett sms till mig, Marcello, du ska få mitt nummer här nu, så du kan göra det. Och så spekulerar ni inte så mycket, den låter mig läsa igenom dem. Och ja, ni kan ju prata lite emellan, Tobbe. Det var det vi kom överens om.
Ja, jag tänker att vi ändå tänker högt för att hjälpa varandra lite grann ändå.
Ja. Mm. Och så kör vi så. Så tänker jag att Tobbe, du ska tävla mot gästen här framöver. Och Marcello, du är ju först ut här nu, så du kan ju skaffa ett litet försprång förhoppningsvis då. För jag tror nämligen att du kommer slå Tobbe. Det är bara min magkänsla. Ja,
min magkänsla är att han har tagit ut en spansk spelare eller något här nu, så att det blir helt omöjligt för mig att vinna.
Det kanske är han, den där unge killen han pratade om här innan.
Ja, eller hur?
Då kör vi. 10 poäng. Jag representerade europeiskt land på landslagsnivå men föddes på annan kontinent. Jag tvingade mig bort från mina båda klubbar i Spanien.
Tvingade mig bort.
Föddes i annan kontinent men representerade europeiskt land.
Dubbla medborgarskap då.
Ja. Mm. Tvingade mig bort. Ja, jag har en liten föraning, men jag fortsätt.
Då kör vi 8 poängen. Man sa att jag varken kunde nicka eller passa bollen mer än 3 meter. Ändå blev det slutet på en era när jag såldes och början på en ny dit jag kom.
Kunde inte nicka eller passa bollen?
Oj. Ta nästa.
Mm-hmm.
Ja, det tar alldeles för lång tid, Tobbe. 6 poäng. 17 mål på 607 matcher. Och då kom 9 av dem på de första 169 matcherna. På 71 landskamper sköt jag blankt.
71 landskamper utan mål.
Fyra poäng.
Vad svag jag var.
Herregud, vad är
jag
det?
Jag har spelat i Frankrike, i Spanien och i England. Jag vann ligan i alla 3.
Alltså jag har ju fastnat på att det är en spanjor, men nu blev jag...
Alltså jag är helt borta här, det står helt still. Jag kan inte ens, jag har inte någon spelare som jag kan tänka mig att det är.
Vann ligan...
Målsnittet är ju en försvarare, måste det ju vara ju. Men vilket europeiskt land och vilken annan kontinent tvingade mig bort från båda mina spanska lag?
Stämmer.
Och spelat i England och Frankrike också. Och vunnit, alltså. Och Spanien. Och vunnit.
Och Spanien och vunnit överallt.
Född i något annat land. Men representerar ett
till och med en annan kontinent.
Ja, en annan kontinent. Fan är det då? Åh, fan vad
det här är helt otroligt.
Är svagt, alltså.
2 poäng. Jarro sa att Real Madrids problem startade när de sålde mig.
Ja.
Jag kan skriva.
Det här kan jag inte jag.
Åh.
Marcello har rätt. Och nu trillar nog på lätten ner, tror jag.
Vänta nu. Jarro sa att Real Madrids problem startade när de sålde mig.
Okej, en liten annan. Jag, på 8 poängar skrev jag, eller sa jag, ändå blev det slutet på en era när jag såldes. Och början på en ny dit jag kom.
Det är ju riktigt bra, en jäkligt bra ledtråd det där faktiskt. För att det är verkligen spot on.
Ja. Och kunde inte nicka eller passa bollen mer än 3 meter.
Alltså du vet, jag är ledsen, men jag har noll idéer här.
Får jag ge Tobbe en ledtråd?
Nej, men, nu är Tobbe får Tobbe. 0 poäng här nu. Men du kan ge honom en ledtråd.
Tänk Tobbe Linderoth.
Ah... Men vilket lag var han i mer i Spanien?
Vill du säga vem det är, Tobbe?
Celta Vigo.
Det var ju där jag, där, det visste inte jag. Jag har ingen aning. Jag vet ju vem det är nu, såklart.
Och vet ni vem som höll... Och den, ska vi säga namnet på spelaren?
Ja, men det är ju Claude Makélélé, va?
Ja.
Ja.
Vet ni vem som höll honom i handen i Celta Vigo? Som lärde upp honom.
Vad menar du? Vem som höll honom i handen? Var det, som var hans mentor, eller?
Ja, precis.
Det var det. Mostovoj.
Nej, det kan man nästan tro. Det var samma epok. Men det här var faktiskt Massinho. Massinho som är världsmästare VM 94. Massinho som också är pappa till Thiago i Liverpool. Och Rafinha som spelat i Real Sociedad under våren.
Bra där. Det var sånt där gillar man.
Ja.
Härlig som kuriosa.
Ja. En liten anekdot eller kuriosa.
Alltså så här Pontus lite. Sjukt svåra ledtrådar. Om inte ens hans Spanien-experten kunde ta den så fattar du själv.
Fast på 8 poäng trodde jag. Jag trodde ni sa att han varken kunde nicka eller passa bollen mer än 3 meter. Ändå blev det slutet på en era och det var Galacticos-eran. Den dog väl mer eller mindre med honom.
Ja,
efter det vann de ju ingenting när de sålde honom. Till Chelsea, dit den nya eran började. Och när han kom dit så började ju Chelsea faktiskt att...
Ja, absolut. Ja.
Det var dåligt av det. Tobbe var inte tjurig för det. Underbart. Jag ska bara skriva ner resultatet. Tobbe, 0 poäng.
Det
njuter jag så mycket av. Tobbe, 0 poäng. Yes, 2 poäng. Ja, det var dåligt av dig, Marcel. Du hade kunnat ta en riktigt fin försprång här med 2 poäng.
Du känner inte själv att det har varit så här i alla fall 6 och 8 poäng innan och nu blir det 2-0. Att det var lite så här,
Nej, jag tycker så här. Tobbe, du gör bort dig fullständigt och Marcel också med tanke på att han är La Liga-expert. Så ni båda skämde ut er i den första vem där som gällde någonting.
Det var svagt.
Jag håller med. På 2 poäng borde jag ha tagit den faktiskt. Men som sagt, jag bryr mig inte jättemycket om Real Madrid. Jag tar den. Jag får brusta den.
Det kommer bli smolk i glädjebägaren.
Första gången någonsin verkligen som vi tar 0 poäng. Ja, så är det. Vi ska, vad heter det? Avrunda detta med och bara, jag sitter här och svettas nu för jag är så ledsen. Marcelo, stort tack för att du ville vara med oss. Stort tack för att du tog dig tiden och berättade alla de här underbara anekdoterna från FM. Pontus, gör en bättre vem där nästa månad. Kanske kan ha en spelare som någon vet vem det är. Alltså under tiden vi gör. Makélélé vet ju alla vem det är såklart. Det var inte så jag menar. Till alla er som har orkat lyssna så här länge och sitter och garvar åt mig nu, ha det fint. Så hörs vi av.
Ha det gött, hej.
Ha det bra, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.